This is Dennis Dunaway, and you're listening to Alex Room Service.
Hej på er och välkomna till Räkna med Rissla och välkomna tillbaka till Alex Room Service som idag sänder i ett tvåpartsprogram. Vilket kommer att märkas eftersom jag gissar att ljudet kommer att skilja sig lite åt från den ena delen till den andra. Det har inkommit önskemål om olika saker och ibland hörsammar jag dem, ibland hörsammar jag dem inte. Men det här ämnet är ett ämne som faller många på läppen och det verkar lite som att det förra avsnittet jag gjorde för några år sedan har blivit en liten slamkrypare, för det är ett av de avsnitt som färst människor har lyssnat på. Jag tror jag döpte det lite lustigt på utflykt med Mrs. Axelrods elever. Och att det handlar om Alice Cooper, det kanske var för smalt för gemene man. Jag menar, de som följer podden, de har kanske lyssnat, men den kanske inte hittar alla när den inte heter något med Alice Cooper, just det avsnittet. Jag vet inte, men i vilket fall så är det ett Alice Cooper-avsnitt det också, och jag har inte den blekaste aning om vad jag pratar om i det avsnittet, men jag minns att jag hade ett behov av att prata om Alice den dagen. Så jag tänkte jag skulle göra ett till, för jag hade en idé om ett specialavsnitt som är det ni lyssnar på nu, så att det blev jag av. Mycket trevligt, mycket trevligt. Nyheter i världen, fönster åt tv-världen, kan jag ju då äntligen berätta att första datumet till nästa års 1974-turné är spikad. Turnépremiären på den turnén kommer att bli i Ludvika, strax utanför Ludvika, i ett Folkets hus där. På min födelsedag, hör och häpna, den 3 februari. Det kommer mer info, det kommer finnas Facebook-evenemang och de som ska fixa med biljetter kommer att sälja dem. Och det kommer ni att hitta i de här kanalerna, men för er som bor i Ludvika-området och som inte har något bättre för er den 3 februari en lördag, så kommer jag vara där och jag kommer att hålla hov om 1974. Det kommer ske lite andra grejer där också och så vidare. Det blir en jätterolig dag och jag har nästan listat ut var Ludvika ligger också, vilket ju underlättar oerhört. Men tågen kör ju rätt oavsett om jag vet var det är eller ej, så att det kommer bli fantastiskt. Men mer information kommer, som det heter. Och så fortsätter vi boka både högt och lågt och norr och söder och sådär. Så vi ska nog få ihop jag körde ju 8 gig i våras, 7 Crazy Nights och en specialare. Så ja, men något sånt hade varit kul till våren där. Så får vi väl se om det blir det, eller om det blir färre, eller fler, varför det skulle bli det. Men några till blir det väl säkert i alla fall, nu när jag ändå har så roligt. Och boken är i princip färdigskriven, vi är på slutet nu, jag och Claes. Och det kommer att bli väldigt, väldigt trevligt när den släpps. Så att jag hoppas alla ska uppskatta den. Den ligger högt på Ginza. Om man vill vara säker på det här med affisch och kort, så är det förbokning som gäller. För det, jag kan inte alls garantera att jag får någonting extra. Det har ju första boken fick jag extra och där har jag några jeanplanscher kvar. Men i övrigt så har ju planscherna bara försvunnit. Så att om man verkligen vill ha en sån, så är det av Ginza man måste förboka. För där är man garanterad en i alla fall. Som jag har förstått det. Men vad vet jag? Jag bara jobbar här. Annars i livet så är det mycket att tänka på. Och vi ska snart ses i Stockholm 2 december. Till er som har biljett till det. Jag ser fortfarande väldigt mycket, eller fortfarande, klart jag gör. Ser mycket fram emot det. Det ska bli väldigt trevligt. Jag ska hinna med och se både Madonna och Marillion innan. Så att, och i mån av tid jobba lite också på mitt jobb som tar mycket tid. Så det blir en snabb och spännande höst och vi ska väl försöka hinna med allt. Och Halloween-avsnittet är redan planerat och det kommer att bli skärande roligt, så roligt som vi brukar säga i branschen, så kul vi ska ha. Men det kommer ju först där sista veckan i oktober, såklart. Jag kommer inte släppa det rakt på Halloween, för då är jag och ser filmen Halloween på bio. Så att det kommer några dagar innan så man kan liksom mjuka upp menisken innan det är dags för Halloween. Alice Cooper då? Ja, vad är det nu jag vill med det här? Jo, det är ju så här. Det finns en podd som heter I Coopers klass. Jag har varit gäst där Vad kan det vara? 4 gånger Pretty's for You, Muscle of Love, Last Temptation, Special Forces. Var det någon? Nej, det är nog 4 gånger som jag har varit gäst där. Och jag är ju stormförtjust i de 2 fantastiska människorna som håller i hela det klassrummet, Björn och Hayden. Och jag ville ta pulsen på dem, för det är länge sedan nu som de startade den podden. Det var faktiskt på min namnsdag 2021, den 12 december, så var det premiäravsnittet med Pretty's for You, där jag var gäst. Jag var premiärgästen, och det är jag illa stolt över. Så jag har velat ha dem som gäst, som ett litet tack, alltså så att jag kan få uttrycka min tacksamhet även i den här podden, inte bara i deras podd, utan jag har ju en egen gubbevars, vill jag prata i den också. Och så vill jag ha med dem, och så vill jag prata lite om Alice Cooper och var de har hamnat, för de har ändå gjort en annan resa än vad jag har gjort. Och jag vet speciellt Björn hade ju inte hört många av de senare skivorna och så vidare, som jag har fattat det, och så han har fått köpa dem nu då inför podden och lyssna igenom. Och det blir spännande, det blir en annan dynamik än att det sitter 3 gubbar som har hört skivorna i 40 år och tycker ungefär samma om det. Alltså så, det finns någonting annat i det när man gör på det sättet. Så jag har med stor möda och stort besvär lyckats få med båda 2 samtidigt dessutom i podden här. En liten stund senare, det kommer om en, ja vi säger om en halvtimme, så blir det väl om 3/4 eller någonting. Ni kan spola om ni inte vill lyssna på mig under tiden. Så kommer de in. Ni kommer inte att märka det, men det kommer att vara ett sinnrikt klipp på något sätt som kommer att leda oss över till att Hayden och Björn ska få prata loss med mig i Alex Room Service om Alice Cooper. Och de vet inte vad jag vill prata om. Jag hoppas det inte blir för svåra frågor, har de inte sagt. Men jag har sagt att jag har bara sagt vi går dit samtalet för oss. Och det tycker jag är så fint sagt av mig, så att jag blir alldeles tårögd faktiskt. Först hade jag tänkt att bara prata loss nu här och hålla låda och försöka hålla någon slags låga brinnande fram till så att jag klipper in dem. Men så kom där en fråga om jag kunde rangordna Alice plattor. Jag vet inte om det var Facebook eller Insta eller om det var en Messenger. Det var någon som frågade. För de av er som känner mig bara lite grann sådär, så vet ni att jag är lite av en listmänniska. Jag är lite av en detaljfanatiker. Så det startar ju en process som jag inte har kunnat släppa sen dess. Och I shit you not. Jag har inte kunnat släppa det sen den dagen. Och då tänkte jag, men då kör vi den listan här. Så jag räknar ner från... Jag räknar ner. Det är som 5 sjok. Vi kan kalla dem för... Och sen så herre jävlar. Det är de 5 sjoken som vi kommer att prata om. Jag visualiserar med min vänstra hand, för den högra handen är stilla. Men hade ni sett listan framför er, så hade ni sett att den var uppdelad i 5 sjok. Och de 5 sjoken har jag gjort alldeles själv. Så vi börjar längst ner. Vi kan säga så här. Den här listan är såklart en dagsformslista. Även om sjoken är rätt, så kan själva ordningen i listan variera lite grann, speciellt när man kommer till de viktiga plattorna. Men vi kan säga så här att, det är svårt att förklara det här, alla Alice Coopers skivor fram till och med 1994 är det bästa som finns i världen. Så att, ja, nästan i och för sig. Jag tror vi gör så här. Det 5:e sjoket som är längst ner på listan, det är skivorna som inte betyder någonting för mig. Och där har vi 6 skivor. Det är Dragontown, Eyes of Alice Cooper, Along Came a Spider, Paranormal, Detroit Stories och Road. Då tycker jag inte illa om någon av dem förutom Along Came a Spider. Dragontown tycker jag är ganska tråkig, bara där är ett par bra låtar på den, men det kändes som en upprepning av Brutal Planet, och det var ingenting jag tyckte var roligt att få höra bara en gång till, fast sämre låtar. Eyes of Alice Cooper har ju den fantastiska This House is Haunted, men den har även Detroit City och andra skittråkiga rocklåtar. Och det som är det viktiga med de här skivorna är att de har kommit i en period när jag inte längre bryr mig om denna sortens musik. Därför kommer de aldrig heller att få någon på något sätt samma chans som plattorna som fram till och med 94 som betydde livet liksom. Along Came a Spider tycker jag är en dålig skiva. Det är den sämsta i hela katalogen och det är, där är inga låtar jag minns. Jag har försökt flera gånger för jag tyckte konceptet var så jäkla coolt och hela hypen kring den och så. Men det är en mycket svag skiva med otroligt svaga låtar. Jag har faktiskt hört en av dem. Han körde ju Vengeance is Mine när jag såg han 2011 och det var ju ingen som blev gladare. Paranormal Detroit Stories är ju de senaste och Road som har kommit nu. Den har jag faktiskt inte ens hört. Jag kommer tycka den är okej när jag lyssnar på den. Och det kommer bli en gång, kanske två. Sen kommer jag aldrig lyssna igen. Och det är samma med Paranormal. Skulle jag höra den igen? Absolut. Habilt. Inga problem. Jag tycker inte det är dåligt. Men det är inte musik som intresserar mig på något plan längre. Jag är bara lycklig att Alice gör den. Jag är lycklig att han har en kreativ ådra kvar och vill släppa skivor. För det är inte många av våra gubbar som vill. Eller lyckas med i den här kvaliteten, den här kalibern. Så det femte sjoket, det är plattor som inte betyder någonting för mig och som jag inte kommer att lyssna på antagligen någonsin igen. Kanske enstaka låtar, men de ligger inte i några spellistor jag har eller någonting. Det är inget jobb. Det har varit roligare att lyssna på poddarna om dem än att lyssna på skivorna, så kan man säga. Sen har vi sjoket strax innan det, som är Honorable Mentions, skulle jag vilja kalla dem. Och det är plattorna som... Tre plattor som efter 1994 som jag ändå har en liten relation till och där låtarna, de bra låtarna faktiskt överväger de dåliga och där konceptet ändå har hållit en smula. Plus att jag har kastat in liveplattorna här. Jag tycker både Alice Cooper Show och Fistful of Alice är skitbra liveplattor. Alice Cooper Show växte, jag köpte den här när de släppte de japanska special SACD-utgåvorna, eller inte SACD, men även SHM heter det, SHM-CD. På alla plattorna fram till och med Flash the Fashion kanske, eller något sånt, eller From the Inside, något sånt. Då fick man dem i små LP-fördrag med alla bonusgrejer i miniatyr, och From the Inside var ju så kartong man kunde vika ut och så vidare. Jag köpte de japanska plattorna i sina promoboxar och så vidare, och där för första gången jag lyssnade på Alice Cooper Show i hörlurar, så fan jag gillar den. Den har ett väldigt ödesmättat ljud. Det är ju, alltså, jag skulle inte påstå att det är en fantastisk konsert, men skivan är väldigt ödesmättad. Väldigt märkligt ljud från en liveplatta och väldigt ödsligt ljud och så vidare. Så att den gillar jag väldigt mycket. Fistful of Alice är ju en bra klubbspelningsliveplatta med rätt fräcka låtar. Då han körde ju Clones där och lite sånt från 96. Och sen har jag tre studioplattor. Brutal Planet hade lite svårt för den när den kom. Den var ju något helt annat än vad jag hade förväntat mig. Sen såg vi turnépremiären, jag och min kompis Ernie. Och såg en gång till i Malmö sen ett år senare. Och där följde på plats mer. Jag tycker fortfarande att det är en bra skiva. De flesta låtarna, inte alla. Men de flesta. Och jag tycker det är en bra Alice Cooper story. Och scenshowen var ju den sista riktigt bra stora scenshowen han hade som höll ihop. Sen har han haft några coola shower efter det. Men de har inte riktigt hållit ihop på samma sätt. Nästa platta är Dirty Diamonds. Samma där. Där är några riktigt bra låtar. Men där är några stolpskott också. Jag har svårt för den här titelspåret som man kör så himla mycket. Det tycker jag är en riktigt värdelös låt. Däremot älskar jag Zombie Dance och The Saga of Jesse Jane och lite sånt. Det tycker jag är skitroliga låtar. Där är det, och Sunset Babies är väl på den också. Eller är den på Eyes of Alice Cooper? Nej, den är på denna. För jag blev besviken att han inte körde den 2005. Men han hade kört den på något gig bara. Men för det är en klassisk Alice Cooper-rocklåt för mig. Så den plattan är det också. The Honorable Mention. Och den sista Honorable Mention är såklart Welcome 2, My Nightmare. Där är några av hans bästa låtar på hela 2000-talet på den. Jag tycker I Am Made of You är fantastisk. Och jag älskar The Congregation. Jag tycker även den som alla hatar, discolåten. Någonting, någonting, disco, någonting. Ja, den gillar jag som Sören. Sen har jag ingenting emot alls. Jag tycker plattan som hela, den funkar ju inte som den alltså som Welcome to My Nightmare. Fast den, även den funkar ju dåligt i hela temat. Men det blev lite, det var några band som fick för sig att det var dags att göra uppföljare. Queensryche gjorde ju Operation Mindcrime 2, vilket ju är en av de största ett av de största misstagen i rockhistorien. Ett band som för länge sedan har lämnat den sortens musik gör en platta som bara till namnet ska påstås ha någonting gemensamt, men i övrigt, no. Och det är lite samma med Welcome to My Nightmare. Den har ju inte mycket med 75-an att göra, men där är bra låtar på den och många av dem är bättre än vad de förtjänar. I'll Bite Your Face Off, som han ju faktiskt körde live, den var aldrig bra live, men på plattan tycker jag fan den svänger. Mycket märkligt. Det är bara Caffeine som han körde live, den tyckte jag aldrig var bra på plattan heller där, faktiskt, men ja, så kan det ju vara. Så det var sjok nummer två, och så den uppmärksamma lyssnaren har märkt att okej, han har betat av alla plattorna efter The Last Temptation 94. Det är ju rimligt, det är matematiskt korrekt om ni har uppfattat det. Har ni inte uppfattat det så får ni spola tillbaka för att lyssna igen och föra anteckningar, för att det har jag gjort i alla fall. Nu har vi då tre sjok kvar. Där. Och nu ska jag har inte läst dem i ordning hittills. Jag tycker liksom inte sämre om Paranormal än om Dragontown och så vidare. Jag tror bara det är bara sjok. Och nu är det fortfarande tre sjok kvar, men nu har jag lagt dem i en ordning. Och jag har lagt dem i glädje och lycka ordning. Det vill säga i ordning efter den ordning jag faktiskt lyssnar på skivorna. Och med det sagt så är det ändå, det här sjoket, så det tredje sjoket som vi är på nu, det är mitt sjoket. Det är ett sjok som gör mig glad varje gång jag lyssnar på alla de här plattorna. Men vissa mer än andra, och därför lyssnar jag på dem också mer än andra såklart. Så vi börjar längst ner, vilken Alice Cooper-skiva är det då jag lyssnar allra minst på? Den som har hört när jag var gäst i ett av avsnitten, den vet att det är Muscle of Love, för det tycker jag är... Efter förutsättningarna är det en otroligt svag skiva för att vara Alice Cooper Group. Den har ett par bra, riktigt bra spår, Big Apple Dreaming, Hard-Hearted Alice. Men den har även Woman Machine och Working Up a Sweat och lite sånt skräp som jag inte alls tycker är särskilt bra. Så jag tycker den skivan den funkar inte riktigt i sin helhet. Så det är den skiva jag lyssnar allra minst på av alla de jag älskar. Alltså för det är ju ändå en Alice Cooper-skiva från den tiden då magin skapades. Men alla de andra Alice Cooper Group-plattorna är bättre än den. Eller? För sen, skivan efter det är Easy Action. Och det är samma där. Jag älskar ju debuten, vi kommer ju till den lite senare i listan. Men Easy Action tycker jag är ganska svag. Det är en svag uppföljare. Den ligger mitt emellan två fantastiska plattor. Där är bra låtar, Mr. and Mr. Meaner är bra och vilken är det mer jag tycker om? Alltså, jag tycker det är en rätt så bra platta när jag lyssnar på den, men jag lyssnar inte på den jätteofta. Beautiful Flyaway behöver jag inte lyssna på fler gånger egentligen. Men ibland så drar jag igång plattan när jag är ute och går till jobb och så vidare. Har jag den i lurarna och jag visste att det här var ju rätt så kul. Jag visste att det här arrangemanget var ganska roligt och så vidare. Men jag kan inte den så bra utan till längre. Jag kunde den för då jag lyssnade lite mer. När jag och Ernie satt och spelade Super Nintendo hemma hos honom och han körde Alice Coopers plattor dygnet runt. Men jag har tappat det lite och det är lite medvetet för att den hör inte riktigt in i the upper echelon, vad det nu heter. Efter det, inte helt otippat men kanske ändå högre upp i listan än vad många har, Zipper Catches Skin. Och det är enkom tack vare... I Coopers klass. För den hade nog egentligen för något år sedan legat sist. För jag har hört den minst. Men den har tagit sig. Jag har lyssnat på den med helt andra öron efter det poddavsnittet som de gjorde. Och låtarna jag gillar har jag alltid tyckt om. I'm Alive tycker jag är en jättebra låt. Och Sorrow's Ascent är rolig och där är någon till som är bra. Tag Your It är ju skitkul såklart. Men när jag lyssnar på den med lite mer story och lite mer hur andra tänker när de lyssnar. Den har faktiskt växt. Den har fått en andra chans, andra andning. För den ingår ju ändå i min period liksom, som är Alice fram till och med 94. Så att, ja, nej, den har växt. Den har ökat. Ett par pinhål har den hoppat upp. Och det tycker jag faktiskt den kan göra med den äran, om jag ska vara ärlig. Och det vill jag gärna vara. Nästa då, ja. Här började det bli lite svårt, för nu helt plötsligt så måste man börja fundera. Nu kommer jag till plattor som jag faktiskt genuint älskar, men så får man börja hitta svagheter, för att vissa är ju ändå bättre än andra. Så efter Zipper Catches Skin så har vi Lace and Whiskey. älskar titelspåret, älskar King of the Silver Screen, avskyr Yubangi Stomp till exempel. Men jag tycker plattan i sin helhet är bra. Jag gillar You and Me, jag gillar No More Love at Your Convenience. Men de bra låtarna är inte 100 Gunnar Superduper bra, om ni fattar vad jag menar. Så att det väger liksom inte riktigt upp att de flesta låtarna är bra, för de är ändå bra för att vara den plattan, men inte bra i jämförelse med Killer, om vi säger så. Så Lace and Whiskey där, också en kul period. Det är en sån, jag skulle drömma om att få tag i en komplett pro show. Det blev ett avbrott här för det ringde på dörren och det tyckte jag var märkligt. Där stod tre barn och sålde kakor. Så jag köpte en låda Dagnys dammsugare. Ja, de visste ju inte hur rätt de hamnade, stackarna. För den som bryr sig om pausen här. Nu har jag klippt lite i pausen såklart. Men det blev sålt en låda kakor. Barn blev glada och vi pratar Alice Cooper vidare här. Så att Lace and Whiskey släpper vi. Jag önskar att det hade kommit en komplett pro shot som jag sa. För Anaheim som finns i 18 minuter och värdelöst filmad. Man skulle vilja se hela showen med alla skärmar och allting. Finns ju bara på ljud och det är svårt att visualisera när den var så väldigt skärmbyggd. Nåväl, vi klättrar vidare i listan och på nästa plats. Det här jag har slitit mellan två plattor, men jag har kommit fram till att vi kommer till Goes to Hell. Har ingenting emot plattan. Spännande story kring den. Spännande story kring Alice som ju inte kunde turnera på den och så vidare. Men som helhet är den... Den når inte riktigt ända fram. Och titelspåret är ju ett av de sämre på plattan. Nästan hela plattan är ju bättre. Och jag älskar det här att helvetet är diskot. Det är right down my alley som det heter. Det är en fantastisk idé. Jag håller inte med, men jag tycker det är skoj. Så att det är kul platta, ett av de fulaste omslagen han har haft i hela skivkatalogen tyvärr. Men låtarna är bra och plattan håller ihop, den håller ihop, storyn håller ihop definitivt. Och det plattan som den stred med är Hey Stupid som kommer härnäst på listan. För det är också en sån nostalgin kring titelspåret Love's a Loaded Gun, Might As Well Be on Mars, Dangerous Tonight är fantastisk. Men sen är det några låtar som jag inte riktigt... När jag hör dem blev jag glad och jag kommer ihåg tiden. Jag älskar produktionen på plattor från den tiden innan allting blev mörkt och murrigt och skulle låta replokal. Men det är ändå... Det är lillebror till Trash som kommer längre upp. Och låtarna är inte lika starka och så vidare. Det är lite för mycket Hollywood Alice. Även om... Ja, Wind Up Toy är ju genialiskt bra såklart. Den glömde jag nämna innan. Men ja, den och Goes to Hell, det är lite, de två är de jag hade svårast och vem kommer före vilken. Men jag lyssnar på Hey Stupid lite oftare än Goes to Hell, så vi håller oss där. Vi börjar närma oss slutet på detta sjoket som vi då kallar för lycka och glädjesjoket. Och nu hamnar vi på Flash the Fashion. Det är en platta jag faktiskt lyssnar igenom ganska ofta, men den är ju också bara 28 minuter lång eller någonting. Så det går ju fort. Jag hinner ju lyssna på den och ett par låtar till innan jag är framme på mitt jobb. Men jag gillar den. Jag tycker den har ju Clones och Model Citizen till och med och Pain. Så att det bara där vinner ju den skivan över många andra. Men den har någonting. Det här soundet är väldigt... vad är det? Apocalypse Alice de kallar honom där. Jag gillar det. Jag tycker det är lite fräckt. En typisk sång. Hade man också velat ha ett komplett gig filmat. Det finns ju jättemånga audioinspelningar från denna turnén. Kör ganska häftiga låtar där. Men tyvärr inget filmat mer än Super 8-filmer och kanske... Ja, det är väl mest det. Kanske knappt det. Det är väl nog bara en eller två till och med. Så att ja, men vi får leva med det vi har och sörja det vi inte... Nej, behöver inte sörja, men man kan ju tänka lite på det vi inte har. Hoppas att det kommer någonting någon gång. Och sist i Lycka och glädjesjuket, som då ligger högt i listan, men som ändå inte tillhör skivorna jag skulle slakta släktingar för, Raise Your Fist and Yell. Och det är enkom för att den skivan har en A-sida. Hade den skivan bara bestått av B-sidan hade jag aldrig sagt något illa om den. Då hade den legat säkert 4 platser högre. Men den har en A-sida och på den A-sidan har vi Not That Kind of Love, Step On You, Give The Radio Back. Och det är för simpla inringda paint-by-numbers-rocklåtar för mig. Freedom är bra och Lock Me Up är okej. Sen har vi ju på B-sidan Time to Kill, jag tror den är på B-sidan, men Time to Kill är fantastisk. Prince of Darkness, Roses on White Lace, Gale och Chop, 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 Chop. Kotlett, kotlett, kotlett för den som bryr sig. Den är ju, de låtarna är fantastiska. Så att, ja, den lider av att den har en A-sida. Det hade varit bättre som en EP med bara en B-sida. Give or take, en låt eller två. Så nu har vi klarat av det sjuket. Nu ska vi börja ge oss in i skivor jag skulle slakta släktingar för i fallande skala. Jag säger inte vilka, för det kan bli dålig stämning om någon av dem lyssnar på detta. Marcus, jag tittar på dig. Längst ner på listan, nu, vi har alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi har 12 skivor kvar, 13 kommer det att bli för att jag är Alex och jag får göra precis vad jag vill med den här listan. 12 skivor har vi kvar på listan och på 12:e plats i den ordning jag lyssnar på Alice Coopers skivor mest har vi Billion Dollar Babies. Jag tycker inte det är en fantastisk skiva, jag tycker det är en bra platta, jag tycker produktionen är jättebra, men samtidigt har den några rätt så tradiga låtar. Jag tycker Unfinished Suite är rätt så tråkig. Jag tycker Raped and Freezing är ganska tradig. Däremot gillar jag titelspåret och Elected. No More Mr. Nice är bra och lite uttjatad såklart. I Love the Dead är fantastisk. Sick Things är bra också. Men det är en bra platta och varje gång jag lyssnar på den så älskar jag den från början till slut. Hello Hooray är det bästa låten på plattan. Jag älskar den från början till slut, men det är ändå av alla de fantastiska superduper ultra Avalanche Fighter Deluxe skivorna så är det den jag lyssnar på minst. Kanske för att den är lite sönderspelad. Den, det är ju klart, det är ju Alice Coopers Destroyer på något sätt. Men det, den ligger på 12:e plats. Och på 11:e plats, Dada. Det är ju en platta som jag för 10-15 år sedan inte hade placerat så här högt. Men det är en av dem som både har hållit och växer. För varje gång jag hör den blir den lite otäckare. Titelspåret Dada är ju så fruktansvärt bra att man skulle ju önska att de körde det som intro någon gång. Släcker ner hallen och så kör de hela Dada-introt som sen går in i någon vanlig låt. För jag fattar att de aldrig kommer att spela den live. Och det är ju ingen live-låt, men det skulle vara ett perfekt intro. Men det skulle vara hela. Och det skulle gärna, när dörrarna, det är det som jag tycker är dörrar som slår, liksom, don, 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 don. Det skulle ju blinka på scenen då, liksom. Det hade ju varit skithäftigt. Det kanske kommer någon gång. Han är ju inte färdig än, den gode Alice. Ute fortfarande. Så vi får hoppas han kommer hit nästa år. Jag hade gärna sett honom en gång till innan det tar slut. Men Dada, fantastisk skiva på många sätt. Formerly Warmer är ju en av de bästa låtar han har gjort någonsin, tror jag. Och strax ovanför den på 12-11, på 10:e plats har vi Trash. Jag trodde jag skulle placera denna högre faktiskt, men den har sjunkit lite med åren. Jag tycker fortfarande att de bra låtarna är bäst. Jag tycker fortfarande att Poison, Hell is Living Without You, Bed of Nails, House of Fire, Spark in the Dark är skitbra låtar. Några av dem lider av att de är lite för långa, märker jag när jag lyssnar, när jag kör bil eller någonting. Att vad fan, House of Fire, det är mycket refräng för pengarna. Spark in the Dark likaså. De kunde kortat ner dem 30 sekunder. Och sen är det några låtar som jag gillar ljudet, jag gillar tiden, jag gillar skivan. Men jag tar aldrig fram I'm Your Gun och lyssnar på. Eller This Maniac's in Love with You. De låter jag vara med när jag lyssnar igenom skivan. Men jag lyssnar aldrig på dem enstaka. Why Trust You likadant. Men det är ändå hela livet inkapslat i en skiva. Där det är så mycket kärlek i den plattan så jag vet inte vad jag ska bli av. Men nu går vi ner på enkelsiffrigt och då hittar vi From the Inside. 1979 och Alice har lyckats få ur sig en platta som man aldrig trodde. Där varje låt är fantastisk. Hela produktionen på denna är ju fantastisk och turnén var skithäftig och tyvärr har vi har ju en pro shot men den fångar inte riktigt alla effekterna särskilt bra och han är lite sliten där också. Men det är han ju på hela turnén tyvärr. Men det är ju en otrolig skiva och sen ska man inte underskatta att omslaget är en jäkla julkalender. Det passar ju Bergdahl väldigt, väldigt mycket. Otroligt vacker skiva och serietidningen som kom också, den här Marvel-tidningen är ju superbra. Jag har fotat av omslaget på den och har tryckt upp på canvas. Så jag har en stor Batman-canvas och sån här Alice Coopers Marvel-canvas. Jag ska fota av Kiss också, deras sån här Marvel-blaskar slänga upp. Så har man de tre coolaste omslagen. uppe på väggen. Det är en bra idé. Efter From the Inside kommer vi till en liten sån slamkryparfavorit, Special Forces. Den lyssnar jag också på oftare än vad jag trodde när jag väl tänker på det. Jag plockar fram den titt som tätt. Jag tycker den tiden, den turnén som jag ser som en förlängning av Flash the Fashion-turnén, en förbättring av Flash the Fashion-turnén, för han skalar bort några av de lite tråkiga låtar från Flash the Fashion och la in några, bara ett par låtar från Who Do We Think We Are, eller från Special Forces, Who Do We Think We Are till exempel. Och så sydde han ihop showen bättre, alltså setlisten bättre, så att ja, det är något väldigt speciellt med den. Och där har vi ju filmer och så vidare. Det är kanske är därför den är speciell, för att där finns material att tillgå. Han ser ganska cool ut för att vara nerknackad. Det är en rätt häftig show och så vidare. Till att vara ingen show alls så är det en ganska cool apokalyptisk show som jag tycker är fräck. Som en slags föraning till Constrictor, det är Special Forces. Om man ser det på det sättet, det är ju sista turnén han gör innan Constrictor 86. Och jag kan se, de två hänger ihop lite grann, mer än man tror. Faktiskt om man tittar lite på hur scenshowen såg ut och så vidare. Så ja, om han är Apocalypse Alice på Special Forces-turnén, så är han ju en post-apokalyptic Killer Alice på Constrictor-turnén. Ja, ligger något i det. Och det konceptet avslutas egentligen först med Brutal Planet-turnén. Där har vi ju den sista Constrictor och för Special Forces-variant-scenen. Liksom. Det här röriga helvetet. Efter Special Forces, och nu började det bli svårt på riktigt. Och här hade vi också två plattor som jag stred lite, vilken kommer först. Men här efter Special Forces på 1, 2, 3, 4, 5, 6, sjunde plats, Killer. Det är en fantastisk, alla de här skivorna i de här två sjuken jag har sagt innan, det är fantastiska skivor. Och nu är vi ju på dem som, där ingenting är dåligt, där ingenting dåligt med Killer någonstans. Skulle vara Under My Wheels, jag tycker den är kanske lite för banal, även om texten är rolig. Men det är en lite för tråkig rocklåt. Men i övrigt så är ju hela plattan med Desperado och Halo of Flies och Killer, det är ju bara fantastiskt, alltihopa. Och därför så är jag själv förvånad över att jag spelar nästa platta, sjätte plats, Schools Out, oftare. Men det är också för tidens skull. Förr spelade jag den nästan aldrig. Jag förknippar den med titelspåret och Gutter Cat. Och det är inte två av mina favoritlåtar. Men sen nu på äldre dag, här på ålderns höst, så har jag börjat lyssna på den i ett annat ljus och lyssna på Blue Turk och Looney Tune och framförallt Alma Mater. Det gömmer sig mycket mys och fantastiskt där. My Stars är ju otrolig. Så den ligger faktiskt över Killer. Och det är den sista skivan i det här fantastiska skivorsjoket. Och de översta fem plattorna, de flesta av er har ju räknat ut vilka det är, men inte vilken ordning. De sista fem plattorna som kommer att vara sex är då skivor som, hade jag bara fått välja en enda skiva att ha med på en öde ö, så hade jag tagit de fem. För det hade inte varit förhandlingsbart. Och det vill jag vara väldigt tydlig med. Om det är någon som sitter med kidnappningsplaner och att flytta mig till Ven, som ligger strax utanför Landskrona, och att jag ska sitta där och med en enda skiva, så kommer jag att ta med fem. Det är inte förhandlingsbart. Jag kommer att bli en mycket, mycket dålig kidnappningskund om jag inte får ta med mig de här fem plattorna. På femte plats, Constrictor. Jag lyssnar på den en gång, inte i månaden, men varannan månad. Och har gjort sedan 1988 kanske. Nej, jag fick den, jag fick inte den 86. Men 87, 88, någonstans där fick jag den. Innan Trash i alla fall. Och jag har älskat den sedan dag ett. Jag älskar produktionen. Jag älskar trummaskinen. Jag älskar låtarna. Och jag älskar tiden. Hela den plattan inkapslar en tid för mig som varje gång jag lyssnar på den. Så blev jag lite lyckligare än när jag strax innan, när jag inte hade lyssnat på den nyss. En låt som Life and the Death of the Party skulle ju, han skulle spela den på alla spelningar. Alltid. Så det var lite speciellt där 2017 när vi fick World Needs Guts live. Och sen 2019 fick vi Teenage Frankenstein, så kunde jag bocka av lite låtar, för jag fick inte vara med 86, han var ju inte här 86. 88 körde han väl bara His Back, och den har jag fått några gånger. Men att man har fått två låtar till från Constrictor, det är i min lilla värld av jävligt konstiga blommor, så är det ingenting annat än fantastiskt. På fjärde plats, och alltså nu är det svårt, men jag får lägga den här ändå, och det är The Last Temptation. Återigen tiden. Den fångar mitt farväl till hårdrocken egentligen. Jag visste inte det då. Och det låter dramatiskt att säga det, men det var någonstans där som jag märker på när tog mitt intresse för samtida hårdrock slut. Ja, det är någonstans där. Jag kan hårdra det och tycka att Iron Maidens X-Factor från 95 är bra. Jag kan till och med tycka att Brave New World är en okej platta, men ingenting efter det behöver jag någonsin lyssna på igen med Maiden till exempel. Och ni har ju hört med Alice och med Kiss såklart. Jag äger ju varken Sonic Boom eller Monster, det finns ju ingen anledning. Jag äger Psycho Circus, men återigen, jag vet inte riktigt varför. Den ryker väl den också till slut. Men Last Temptation är 94, då har vi Cross Purposes med Black Sabbath. Och vi har denna. Och sen har vi ju ingen Kiss-skiva, för där kom ju Kiss My Ass. Och det är ju en av mina största sorger att de inte gjorde en platta 94 när de fortfarande hade lite revenge i sig innan det blev Carnival of Souls. Så att, ja. Men det är sådär, jag märker att där är mitt farväl egentligen. Sen tycker jag vissa skivor är bra såklart, jag är ju inte dum i huvudet på det sättet, bara på de andra. Men mitt intresse för att hänga med och den samtida hårdrocken, det dör där 94. Sen söker jag andra vägar, det blir mer progressivt. Jag söker mig till proggen, och både den svenska proggen och den brittiska och amerikanska. Och efter det blev det jazz och så vidare. Och så mycket pop, det är ju alltid mycket pop i min liv. Mitt värld och min liv, mycket pop. Så Last Temptation ligger där och är... Där är ju Unholy War, den lyssnar jag aldrig på som enskild låt, men den får vara med i skivan, och alla de andra låtarna är ju fantastiska. Hela konceptet, hela kittet om Steven och vem han är och vilket parallellt universum det här är med The Showman. Där är så mycket i det när han ifrågasätter allting i slutet. Han ska jag verkligen sälja min själ, men what about this, what about that? Allt vad han skriker, det är... Ja. Men vinnaren i slutändan är ju alltid The Showman ändå, och jag förutsätter att det är döden. Livets enda löfte, som vi brukar säga. Tre eller fyra plattor kvar. Welcome to My Nightmare på tredje plats. En fulländad skiva. Fulländad produktion. Fulländade låtar. Allting är fulländad. Fulländad turné, herregud. Fulländad turné. Det finns ingenting jag skulle ta bort. Det finns ingenting jag skulle lägga till. Det är en av musikhistoriens bästa skivor. Och när vi nu står på branten och tittar ut, så har vi på andra plats Love It to Death. Det är en sån platta som är definierande. Den plattan är 90 och 91 för mig. Den är Vimmerbygatan i Helsingborg, den är hemma hos Örni, den är... Jag vet inte om spelen släppte samtidigt, men det är det jag förknippar. Battle of Olympus, den är Super Nintendo, den är nya Super Mario World eller vad det heter till Super Nintendo. Den är Willow till NES. Den är allt det och lite till. Ibland lyssnar jag inte färdigt på hela, jag lyssnar inte alltid på Sun Arise. Men den passar faktiskt in, fast det är en rätt så tradig låt i sig. Men den passar in på plattan. Den passar in som avslutning. Men hela den skivan är ett unikum. Hela den skivan är så mycket mer än bara en skiva. Den tillhör naturligtvis de här topp 5, men det är eventuellt... den bästa studioskivan med Alice Cooper. För på plats nummer 1 har jag då skrivit Pretty's For You. Men med det sagt så tycker jag att Live at the Whiskey 69, fast det är 68, är den bättre versionen av Pretty's For You. För produktionen på Pretty's For You är lite murrig. Versionen av låtarna är lite för bra, lite för studioproducerade. När de släppte lös allting på The Whiskey, jag tror det är någon gång på våren 68, jag kommer inte ihåg datumet exakt nu för det är inte så länge jag har vetat detta, att det var 68. Men när jag lyssnar på den liveplattan, den halvtimme från Whiskey, jag kan allt, jag kan allt mellansnack, jag kan när han tappar trumpinnarna, jag kan alla ljud på den plattan utan till. Och versionerna på låtarna är bättre och Nobody Likes Me är med. Versionerna på låtarna är bättre än vad de är på studioplattan British for You, som jag ändå tycker ligger etta. Så att därför det är det jag menar med att första platsen innehas av British for You i form av Live at the Whiskey 1968. Ja, jäklar, vilken lista. Och, alltså, jag vill återigen säga, de här 12 plattorna, ja, och egentligen de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 plattorna som är i de tre sjoken här som vi har pratat om senast, de hade ju helst inte bytt mot någonting annat. Det var skiva har sin charm och tid, och lyssnar jag på Flash the Fashion och Easy Action så har jag också relationer till de plattorna som jag aldrig kommer att kunna få till de andra två sista sjoken då. Jag kommer aldrig kunna släppa in dem på det sättet. För det är inget jag kan göra. Det är inget man kan göra medvetet, utan det är ju ett förhållningssätt som har försvunnit för mig. Sättet jag lever, sättet jag är intresserad av musik och så vidare har gjort att jag är inte mottaglig på samma sätt längre. Det är därför när jag gör mina såna här roliga genomlyssningar som folk uppskattar, nästan alla, inte alla, när jag lyssnar igenom en hel diskografi, så då märker jag också att det är mycket av det här som inte är min musik längre. Hade jag lyssnat på AC/DC från när jag var liten, så hade jag säkert tyckt att de skivorna var bra, att det var ett bra band. Men att börja när man är 43 och inte särskilt intresserad av musikstilen längre, men har hört hitsen, det blir en annan ingång till det. Men sen är det ju inte det att jag tycker ju det jag tycker när jag hör det. Jag lyssnade på Aerosmith nu då, folk tyckte det var konstigt att jag fick en Aerosmith-flip. Men det är lite för att en av de stora pet peevesen i mitt liv är att jag har sett Aerosmith utan att ha en setlist från det giget. Stockholm 94, det är så jävla irriterande att det gick 50 minuter på radio men ingen har bandat. Finns inga bootlegs, finns ingen film, ingenting. Finns bara radiosändningen och den är ju inte komplett. Och det var ju ett av de två giggen där de körde en märklig setlist. För de öppnar ju alltid med Eat the Rich från Get a Grip, förutom i Stockholm och dagen efter i Roskilde. Där öppnade de med Young Lust. Och jag minns det för jag var besviken. Jag tyckte det var skithäftigt när de öppnade med Eat the Rich i Malmö 93. Och så skulle jag berätta det för min polare i Stockholm, jag och Martin som var där uppe. Och så gjorde de inte det, så minns jag att jag var besviken på det. Men sen i övrigt, jag kan ju inte Aerosmith, så jag vet ju inte riktigt vilka låtar jag har hört. Förutom de som var med på radiosändningen eller de som nämns i en recension. Så att jag har 12 eller 13 av de typ 20 låtarna. Men jag skulle gärna vilja veta om jag hörde några mer obskyra eller sådär. För de är ju bra på att byta låtar och sådär. Så där lyssnade jag faktiskt igenom. Jag hade aldrig hört Aerosmiths studioskivor förutom Get a Grip ägde jag en gång, men jag lyssnade nog bara på de låtarna jag tyckte var bra. Men nu börjar jag från första plattan och körde. Jag orkade nästan igenom till och med Get a Grip, men jag slutade faktiskt på den. För det blev också för ena hand. Det är inte min musik alls längre. Ibland hör jag att det är habilt. Ibland hör jag det som Toys in the Attic är en bra skiva. Det är inte tu tal om det. Det var några bra låtar på den, jävligt bra produktion och så vidare. Men sen ibland så bara det här är så träigt för mig. Jag pallar inte. Så att det finns olika hästar i det stallet och man får vara sig själv trogen. Men det är kul att lyssna igenom ändå, trots allt. Att palla så långt, AC/DC pallar jag ju till och med. Jag lyssnade till och med Blow Up Your Video. Och det var ju den enda platta jag faktiskt tyckte var lite okej. Okay. Och sen så lyssnade jag på mina favoritlåtar från den gråa, Razor's Edge. För där är ju några bra låtar som jag kommer ihåg från MTV-tiden och så vidare. Men i övrigt så pallar jag ju, alltså jag tyckte ju det var förfärligt att lyssna igenom de skivorna. Och sen lyssnade jag igenom Queen också. Det var då några blev arga på mig för att man får inte lov att tycka vad man vill om Queen, utan det finns ju regler för vissa band. Man får inte lov att tycka att Led Zeppelin är värdelösa. Så råkar jag göra det då. Men det är ju en sån. Tycker man det så är man ju lite dum i huvudet. Och det, ja, det går väl bra. Det kan jag vara det med. Men jag lyssnar ändå hellre på Solstolarnas skivor än vad jag lyssnar på både Queen och Led Zeppelin. Nåväl, vi sitter nu här och jag tycker mig se att, jo då, jag tror klockan kommer att ringa här alldeles strax, så håll nu lite för öronen, för nu blir det påminnelse om skoltiden. Och så tror jag bestämt att det är dags att släppa in kvarsittarna. Så där, vi har förflyttat oss till annan plats och skolklockan, den har ringt. In i klassrummet på kvarsittningsplats har jag nu placerat mina två vänner som jag aldrig har träffat i verkligheten. Välkomna till Alex Room Service, Mr. Björn och Mr. Hayden, som du heter i min värld.
Tusen tack.
Tack så hemskt mycket.
Jag ser på era, nu är det ingen annan som ser för det här är en ljudpodd, men jag ser på era ansikten att ni har inte en blekaste aning om vad ni gör här. Och det gläder mig något så in i bomben. Men min främsta anledning till att jag har försökt bjuda in er sedan i våras, det är att jag vill säga ett tack till er. På min namnsdag 2021 var jag gäst i ert allra första avsnitt av I Coopers klass. Och fick prata om Pretties for You, en skiva jag tycker fruktansvärt mycket om. Och sen dess har ni trägen vinner. Alltså ni har betat igenom i princip varenda skiva. Det är väl Along Came a Spider ni är på nu och har betat av. Så där är ett par kvar bara. Och livet, mitt liv och många med mig, många andras liv har blivit berikade och bättre av detta. Ni har öppnat luckor i små kalendrar som vi inte visste fanns. Ni har gett oss insikter som man aldrig trodde man skulle få. Så min fråga för inledningsvis här nu, när ni nu sitter här i skolbänkarna, nervösa som fan, jag har fått kvarsittning, jag vet inte varför. Var är ni själva nu i ert Alice Cooper-lyssnande?
Vilken fantastiskt bra fråga. Och svår för, alltså just nu känner jag att jag hinner ju inte liksom lyssna på skivor jag kanske hade föredragit att lyssna på just nu. Man lyssnar ju om och om igen på skivor som, eller jag lyssnar ju på skivor som jag inte är speciellt bekant med sen tidigare. Och måste ibland doppa tån i det som jag tycker är mest fantastiska han har gjort för att påminna mig lite grann. För att det är ganska segt stundtals nu alltså. Men låt oss säga så här att när vi drog igång den här serien, då var det ju bandet Alice Cooper primärt som hade fascinerat mig och som jag har lyssnat sönder och samman i många, många år. Och själva poängen med det här var ju att jag ville upptäcka liksom Alice Cooper-skivor som jag vet att folk gillar men som jag inte har ägnat så mycket tid. Det var ju därför jag började på Facebook och skriva. Jag skrev att jag ska lyssna på alla Alice Cooper-skivor en i taget och recensera dem på Facebook. Och jag tror att jag var på, kan det varit att jag hann till Love It to Death när du, Hayden, skrev till mig, det här borde bli en podcast istället. Och några dagar senare så kontaktar vi dig för att lyssna på Pretties for You. Eller för att prata om Pretties for You. Alltså själva kontentan då, så är det ju väldigt lustigt för att jag skulle nog kunna höra Special Forces-skivan en gång om dagen tills jag dör, tror jag. Jag älskar den skivan så vansinnigt mycket. Jag gillar den mer nu än när vi spelar in det avsnittet till och med. Jag blir så jävla glad av den skivan. Så den och Dada är nog de skivor som jag just nu håller liksom närmast hjärtat. Vilket jag inte kunde tro när vi drog igång det här. Vad säger du, Hayden?
Ja, jag visste faktiskt inte att du redan hade börjat skriva recensioner på de första skivorna. I min minnesbild så var det som att du skrev att du skulle göra det, men det hade gått mig förbi att du redan hade påbörjat vandringen, så att säga. Men då kom jag och slet dig i hängslen och sa att nu gör vi det här tillsammans och kör.
Jag kanske får hitta den posten då där du skrev och kommenterade på min Facebook och rama in eller någonting och ha den till kommande generationer.
Kulturgärning.
Precis.
Men det är ju så sjukt, alltså Alex som säger det, fan, alltså det sträcker sig nu. Kommer ni ihåg datumet? Det är alltså 2021, det drar ju alltså mot snart 2 år med andra ord.
12 december.
12 december, 12 är 12, ja jävlar. Ja, alltså Coco ger ju inga som helst antydningar till att slå av takten, så att det vore ju verkligen inte omöjligt att det håller i sig i tills dess, alltså till 12 år också. Jag märker att jag får sitta och bita mig själv i läppen lite grann för att inte gå några händelser i förväg. Och då som du sa, vi är, senaste avsnitt som är ute, det är Along Came a Spider. Ja. Ja, det var ju en historia. Inget mästerverk, men det är ju ett verk.
Ja, det gjort.
Och verk, det gjorde det. Men, alltså, nej, men jag får hålla med Björn här lite grann. Att, på något sätt så måste man ju ibland påminna sig själv om de riktigt bra sakerna också. Men det känns som att jag också har rensat paletten för att jag har börjat lite grann med ett nytt projekt till min gamla. Till Hatpasta-bloggen och jag har börjat göra en stor mastodont genomgång av skivor. Det ska bli över 100 recensioner här, jag tänkte. Jag kanske inte ska säga det, för då man ska aldrig gå ut med saker som inte är klara. Men jag gör det i alla fall. Men det var nästan nödvändigt. Jag känner att ju mer vi lyssnar på Alice Cooper, desto mer måste man också lyssna på annat för att få en liten motvikt. Och då är det inte nödvändigtvis för att Cooper-skivorna alls skulle vara dåliga eller någonting. Men det är bara för att få lite variation. Men den här frågan som Björn besvarade, ja, vilken skiva? Det är ju flera som har ställt den frågan till oss. Alltså efter den här poddserien eller under dem, vad är det vi tycker bäst om hittills? Jag tycker fortfarande, jag tycker det är skitsvårt att svara på. Men jag vet inte om jag på samma sätt som du, Björn, har fått en riktig sån där ögonöppnare så att jag har börjat älska någon skiva jag tidigare inte gjorde. Inte vad jag kan komma på rak arm i varje fall. Men du hade ingen relation till Special Forces direkt innan?
Nej, ifrån Blackout-eran så var det bara Dada som jag ägde. Och den hade jag lyssnat frisk på liksom. Men och det är så konstigt så här i efterhand att jag inte har gjort det tidigare, kan jag känna. Men som sagt, då hade ju inte podden blivit till heller, förmodligen.
Mm. Det är intressant, för det är ju i och med att Alice är en så mångsidig och långsidig artist, det är ändå snart 50 år. 60 år, förlåt. Jag gick på Visegrenskolan, jag har sagt det förr. Det har ju blivit några skivor, det har blivit några olika sorters skivor och så vidare. Men så att det jag har lärt mig av er podd eller era genomgångar är att ingenting är vad det till synes verkar vara. För där är skivor som har fått nya liv, speciellt Zipper Catches Skin. Är ju bättre som ett podcastavsnitt än som en regelrätt skiva. men nu när jag lyssnar på den så hör jag podden också. Jag hör historierna om låtarna som jag inte hade så bra koll på och så vidare. Så, och hur ni har lyssnat. Och det har lyft den väldigt mycket för min del. Medans andra plattor som... Det är lätt med klassiker, de stora klassikerna. Det är lätt att ta dem för givet. Det är lätt att liksom ta Billion Dollar Babies och bara, ja men den vet jag redan, den kan jag redan, jag behöver inte tänka på den när jag lyssnar på den och så vidare. Men det är ju först då den blir intressant, eftersom man kan den helt utan till och så vidare. Jag och Carl har ju precis skrivit en ny kissbok där vi går igenom alla de osminkade kissskivorna. Men vi går igenom dem efter att ha lyssnat på dem analytiskt, inte nostalgiskt. Och det var en ögonöppnare i min märkliga värld, kan jag säga. Jag hoppas att folk ska tycka det är roliga diskussioner i böckerna, för att där finns grejer och sånt som jag inte aldrig har ägnat en tanke tidigare. Men som helt plötsligt när man börjar prata om det i grupp så får man ur sig grejer och som bara formulerar tankar som man inte visste man hade. Men är det någonting som har förändrats i grunden hos någon av er? Det är tvåårigt arbete som inte är slut än, som är intensivt, för det får man ju säga. Jag vågar gissa att ni inte har ägnat någon annan artist under de här två åren lika mycket kraft som just Alice. Har någonting hos er i grunden förändrats under den tiden, skulle ni säga? Eller ert förhållningssätt till Alice, eller bara någon åsikt eller någonting annat kul som ni kommer på?
Jag tror att det är intressant att du säger det, för de senaste avsnitten så har jag börjat tänka i banor som att jag kanske har gett Alice kanske lite mer cred än vad han ibland har förtjänat. Alltså att han har, jag tror att han kanske har lite mindre inverkan på slutresultat även när han var, än vad jag har tänkt, även när han var som bäst, om man säger. Jag vet inte hur mycket det beror på Alice eller om det beror på omständigheter och vilka han har omkring sig som liksom har stått för resultatet som sådant. För det, man får ju lite känslan av ju tiden går, men det är klart han blir äldre, han börjar prioritera golf, Jesus och sånt, kanske i en större utsträckning, att han kanske skiter lite mer i exakt hur det blir. Men jag undrar om han mest var en showman liksom, och en fantastisk textförfattare ändå, får man ju, alltså det är självklart, men hur mycket gick han mest och liksom drack champagne med Liza Minnelli och lät de andra jobba i studion och så dök han upp med sina texter? Sådana frågor har jag börjat tänka lite på. Eftersom omdömet har ju sviktat ganska mycket i karriären.
Ja, jag får nog också säga att jag har tänkt på det. Eller så här, jag har nog alltid tänkt på det under så länge som jag har lyssnat på Alice Cooper. För att, som jag har sagt, jag tror jag har sagt i podden några gånger, att jag har aldrig blivit klok på om han överhuvudtaget har kunnat spela något instrument och på så vis kunnat skriva melodier ens eller så. Det där har alltid varit höljt i dunkel, och i ärlighetens namn är det nog det farande för min del. Alltså jag har sett lite klipp att han har stått med en gitarr på magen och några bilder där han har suttit vid en keyboard, men ja, alltså det finns bilder på Ozzy Osbourne där han också sitter på piano. Men för övrigt säger jag att jag vill bara som inflika nu när jag kom in på Ozzy, att jag läste ju en jävligt tung bok om en 40-årig drogproblematik, misshandel, barnmisshandel och unga saker, och så insåg jag att den boken heter ju Jag är Ozzy. Helvete vilken mörk historia egentligen, men den verkar ändå glad när man ser omslaget. Ja, det var ett jag tänkte också på tal om missbruk och så, det var så att han började prioritera golf och Gud, Alice. Det var ju en stund han prioriterade freebase-kokain ganska hårt också. Men det jag kan tycka att det är lite märkligt är att på den linjen, no pun intended, där faktiskt. Men jag tänker på de här senaste avsnitten där vi har gjort, eller kanske framförallt med Along Came a Spider eller så där, så att han lyckades få ihop de här fantastiska texterna under sin blackout-era. Men kanske inte prioriterade musiken alls, utan vad jag förstått så har ju det var väl rena producentskapelser, mer eller mindre, förutom Dada då kanske man kan säga. Som han kom in, han hade satt ihop texter till och sen stod han framför mick och så sjöng han in det. Men alltså, man får ju samma vibb på exempelvis Along Came a Spider. Det är bara att där är han ju nykter och levererar sämre texter. Så det finns inga ursäkter, om man så säger. Eller är det Gud och golfen som har förstört honom? Det vill jag inte riktigt heller tro, för att...
Nej.
Jag menar, nu är ju Along Came a Spider, nu går vi inga händelser i förväg, avsnittet är ju ute. Jag menar, det är ju det hemskaste han har gjort, och det är ju den första och enda gången vi verkligen har sågat den här Alice Cooper-skivan. Men visst, jag har väl också tänkt att vi har väl varit för snälla ibland, men samtidigt så tycker jag inte att det har varit fel heller, för att det jag har tyckt om under hela den här resan, det är att faktiskt ha gjort ett seriöst försök att se saker ur dess mest positiva synvinkel. För att säga. Hitta dem, vaska guldet, att även om det ser ut som en stor hög med, ja, men med skit ärligt talat. Men så, man kan ändå se, man skakar om liksom och ser, kan det finnas någonting här som ändå är värde? Och det tycker jag nog vi har hittat. Jag tycker vi har lyckats hitta det ganska många gånger. Alltså lite glömda eller gömda juveler som vi kanske inte hittar.
Ja, det är det som jag tycker är poddens styrka också. Att när man vänder och vrider på någonting tillräckligt länge så går det mycket riktigt att hitta. Just det, nu nämner vi den för sista gången, Along Came a Spider. För det är det svagaste kortet i leken, absolut. Men den har jag vänt och vridit på i många år, och jag tycker fortfarande inte där är något minnesvärt på den. För det handlar om att vara minnesvärd. Det kan ju till och med vara en dålig låt som är minnesvärd. Jag menar, jag kommer aldrig att glömma när jag såg videon till Broder Daniels Luke Skywalker första gången. Det är en av de sämsta musikvideorna jag har sett. Jag tycker fortfarande låten är ganska förfärlig. Men jag minns den. Den är otroligt minnesvärd. På så många sätt liksom. På sättet den fångar sin tid och så vidare. Men just Spider har inte det. Vilken skiva... Okej, nu blir det förhör. Vilken skiva skulle ni då individuellt, eller grupp om ni känner för det, men individuellt anse är, eller tro är, den skiva Alice har varit allra mest personligt inblandad i? Alltså om man nu tänker på, jag tänker som du sa Hayden, att, och du också Björn, att jag gett honom lite för mycket cred. Vissa, From the Inside är såklart en ren Bernie Taupin-produktion med Alice texter och sång på och så vidare. Men vilken skiva tror ni han är mest på hela verket inblandad i?
Jag kan tänka mig att det är Dada, konstigt nog. För den skrev han och Dick Wagner på hotellet. Typ låt för låt, skrev den kvällen innan, spela in låten dagen efter i studion. Och sen lite prodd av Esrin som lägger på lite instrument. Alltså det är ganska få kockar på den skivan. Och det var ju verkligen inte inköpta låtar. Eller finns det något exempel på en köpt låt på den skivan? Det tror jag inte det gör, va?
Nej. Den är ju bara original på den.
Ja, så jag kan tänka mig konstigt nog att Dada skulle kunna vara den skiva som han har liksom skrivit, liksom som det finns mest av honom i, trots att det knappt fanns något av honom att använda när de spelade in den.
Ja, jag har ju jävligt svårt att säga emot den argumentationen. Jag har inte tänkt på det på det viset. Jag skulle kunna sträcka mig till att jag har fått för mig att det var väl lite grann samma sak, fast att han var nykter när han skrev Constrictor tillsammans med Kane Roberts, för då var de väl också bara de två. Raise Your Fist and Yell har jag Jag vet inte egentligen vad jag grundar det här på, men jag har fått för mig att det kanske var någon lite mer inblandad från någon annan. Men Roberts kom väl in som någon räddande ängel och skrev tillsammans med Cooper. Och jag, så vitt jag har tolkat det så var det ingen fler. Och då, som sagt, han var ju jävligt taggad. Han skulle göra en comeback och han var nykter och han skulle visa kidsen vem som var äldst och bäst i gamet. Så att på något sätt skulle jag nästan förvåna mig om han inte var jävligt involverad där själv. Men det är ju, jag har ju givetvis inga bevis för det. Det är bara så jag tänker om man kör den.
Ja, det är roligt för det är både Dada och Constrictor är precis de jag skulle säga. Just för att Dada, det känns som att det var liksom ingen annan kvar. Dick var där och Bob var där och knappt Alice, men han var där. Och på Constrictor så han var ju nästan övertaggad. De skickade ut med Anders Tengner, de skickade ut honom i psykohuset i Universal och gjorde fotosession. Alltså det var nästan tog i från tårna att nu jag är skräck Alice, det ska vara skräck, skräck, skräck och bra hårdrock med trummaskin. så att jag skulle säga det var konstigt nog att de två rätt, vad heter det, Dada är ju rätt bortglömd av i princip alla utom de som är genuint intresserade av Alice, och Constrictor är väl den är väl inte bortglömd, men den är ju förbisedd eftersom produktionen lämnar och önska, det är väl his back folk tänker mest på och så vidare. Men jag skulle nog säga att det är de två han har varit mest investerade i. Den första för att han inte hade något val och den andra för att han ville det något så in i jävla mycket.
Mm.
Jag har en bubblare och det är Last Temptation. För han fick det här kicken med Neil Gaiman att det blev ju nästan som Welcome to My Nightmare. Vi gör ett koncept igen liksom så. Jag kan tänka mig, men sen är det låtar som är så uppenbart Chris Cornell-demos fast med Alice-sång på. Så att jag vet inte, men jag har en liten, jag har den som en bubblare i den listan själv, att han var investerad i den och det fallet blev nog det högsta i hans karriär, att han sålde ju bara 11 ex av den och därför kunde han ju inte ens turnera. Det måste ju vara en otrolig sorg för honom. Så planerna på den stora showen och allting, och så ville ingen se det liksom. Det tänker jag mycket på.
Vilken intressant att du tar upp den, för jag märker att Last Temptation, trots att jag dagligen går förbi mitt ex av samlingsvolymen med, av gamen, den står här i bokhyllan så jag ser den varje dag, men jag har en tendens att glömma bort både serien och skivan. Men jag kan heller inte säga jag har inga empiriska bevis eller någonting för det jag nu kommer att påstå eller spekulera kring. Men jag har alltid uppfattat det som så att när jag har läst intervjuer och tänkt på hela den Last Temptation-grejen så tyckte jag att han verkade så fruktansvärt taggad, som du säger, med att vilja promota den och lansera och ge röst åt den. Och samtidigt så kan jag inte låta bli att tänka, men tröttnade han ändå någonstans på vägen just därför att, som du säger, de här Chris Cornell-låtarna och att det är som att halva skivan känns så jävla mycket Alice, men sen det här stora konceptet, det försvinner ju någonstans på vägen i mitt tycke. Det är låtar där som inte alls hänger ihop och som inte har där att göra konceptuellt överhuvudtaget. Och det tycker jag blir konstigt när man verkligen då väl, alltså Welcome to My Nightmare må ju vara en slags konceptskiva det också, men som alla vet så är det här att köra drömgrejen, ja, men det är ett ganska enkelt, ett rätt slappt berättartekniskt grepp för att allt kan vara en jävla dröm. Men det kan ju faktiskt inte vara i en sån här historia som Last Temptation är tänkt att vara. Och därför undrar jag, men varför släppte han igenom det här? Alltså för mig är det ganska obegripligt. Varför inte göra den här stora, det stora konceptet? Okej, nu lovade du att vi aldrig skulle nämna någonting av Spider igen. Men om vi kan ge den någonting, och det är det, är väl att faktiskt historien hänger ihop från början. Den är dåligt berättad, men det är ändå från perm till perm. Mm. Så att säga.
Och det är en rätt bra premise också på den.
Mm.
Det är lite, ja, Seven tog vi ju som något sorts någon referens där också.
Förlåt. Får jag ranta lite till?
Ja, kör på. Kör på.
Men jag tror, vid något tillfälle tror jag sa att jag tänker Alice, du frågar om man har ändrat syn lite grann på Alice och så här under tiden. Men jag vidhåller nog det som vi kom in på när det gällde, jag tror det var när vi pratade om garage och skivorna från första hälften av 2000-talet. Att jag ibland får för mig att Alice blir så till sig och så taggad över ett nytt koncept och en ny roll. Och så bara tappar han intresset snabbt. Alltså det är som att han skulle göra världens bästa garagerock med Ice of Alice Cooper. Och så bara, ja, så är det plötsligt ointressant igen. Han skulle göra världens skräck comeback med Constrictor och Razor Fist in Hell. Och så är det borta igen.
Mm.
Och så är det trash och Hey Stupid som ska vara lite glam och hår. Och så är det inte intressant igen. Det känns lite som någon som har väldigt, alltså, kort attention span. Eller som lättar jävligt fort på sina egna produkter egentligen.
Mm. Men jag menar, vilken annan väg hade han kunnat tagit efter Hey Stupid än The Last Temptation egentligen?
Ja, vad skulle han blivit av där när Hollywood hårdrocken försvann? Och ja, han kunde ju gått Kiss-hållet och gjort en Carnival of Souls, alltså en ren, inte grunge-skiva, för Carnival of Souls är ingen grunge-skiva, men det är en mörk, dyster, oproducerad replokalsskiva.
Mm.
Han kunde ju gått det hållet, men det gjorde han inte. Han gjorde det bara snuttifierat. Ett par låtar har den attityden, men det är också de Chris Cornell har skrivit. För där är ju även Sideshow och Lost in America, som ju är en rätt simpel sak. Sen har vi de pompösa, vi har Cleansed by Fire och Nothing's Free, som ju i min värld är riktiga, riktiga Alice Cooper-låtar liksom, med lite mer bett i. Men sen är det då de som helt trillar ut, just Unholy War och även balladen It's Me. Det var ju token ballad, bara för att få in någonting på plattan. Så frågan är vad han skulle bli av. Han kunde inte gjort Brutal Planet redan 94, för det hade ju ingen begripit.
Mm.
Jag har en öppen fråga, men jag hade kunnat tänka mig att han skulle kunna försöka sig på en Use Your Illusion-liknande pryl.
Mm.
Och inte minst för att han själv är med på en av Use Your Illusion-skivorna och...
Men frågan, vad är då, för jag tänkte också Guns N' Roses som någon sorts referens där, men vad är Use Your Illusion egentligen för något? Rent, hur ska man beskriva vad det är? Det är ju inte, absolut inte grunge, det är lite Hollywood metal kvar, men bara lite.
Framförallt är det väl ett överarbetat projekt av folk som fick för mycket pengar och tappade hämningarna. Det är två skivor för mycket kan man ju kalla dem.
Det var ju han, vad hette han, den här störiga Headbangers Ball-killen som var kompis med Axel? Kommer ni ihåg honom?
Han på Rick Wakeman.
Ja, han sa ju det liksom att när Use Illusion-skivorna kom och den här videon till Strange kom, när Axel hoppar ifrån hangarfartyget och simmar med delfiner, och då sa han you're not street anymore. Att då hade storhetsvansinnet nått sin peak, men det funkar ju uppenbarligen rätt bra.
Jag tycker Strange den är en fantastisk låt, jag älskar
den. Underbar låt.
Alltså jag var så att jag älskar nog merparten på de Use Your Illusion-skivorna. Men det jag tänker att det, å andra sidan så kan man säga att vad de gör på de skivorna har ju faktiskt alldeles gjort tidigare med de här stora orkestrala grejerna och lite garage och lite glamrock. Så att på sätt och vis så jag antar man skulle kunna kalla Use Your Illusion för nästan någon slags Alltså, jag har åtminstone kraftigt inspirerad av Alice hela karriär fram tills dess. Och då hade det såklart kanske varit konstigt att göra att han själv skulle göra en sån skiva till. Och sen vet ju inte jag, Guns N' Roses anno 94, jag vet inte hur många som brydde sig om dem då egentligen.
Det var bara jag, tror jag, som köpte Spaghetti Incident när den kom.
Jag tänkte, du satt där med Sympathy for the Devil cover. Ja,
den vann jag på ZTV. Ringde in i någon telefontävling där. Jag vann den. Jag vann Aerosmiths Amazing som en 12a på en bild eller sån färgad vinyl lila. Och jag vann en CD med ett danskt band som heter Sapsap.
Ja,
jag hade ingenting annat för mig. Jag ringde ZTV dygnet runt och var med i tävlingen. Det var mitt 90-tal. Jag hoppas ni hade roligare.
Jag tror inte det går att ha roligare.
Jo, jag tror det faktiskt. Om man hårdrar det så kan man ju ha en smula roligare än att få hem en Aerosmith 12 i brevlådan.
Men det var väl kul att få snacka med Per Sending Larsson en sväng där. Eller
ja, vad fan. Jag pratade nog med alla som jobbade där till slut. För de sände ju fan dygnet runt. Och man kom hem efter en konsert vid 2:30 på natten. Så slog man på ZTV. Ring in! Ja, för fan. Nu ringer vi. Jag har varit och tittat på Dream Theater. Håll det, vad roligt. Här skickar vi en skiva. Lyssna på detta också.
Men apropå Guns N' Roses där då, det bästa de kunde ju gjort var ju att låta få Axel få en redig psykos så att det blev skit av allting och tog en jäkla massa år. Alltså, de hade ju inte kunnat gått vidare ändå. Den tidseran liksom. Men det är ett sidospår.
Ja, det finns nu poddar som handlar om det också, har jag en känsla av. Nej, kör du.
Jag tyckte det var en så spännande fråga där, Alex. Alltså, jag har aldrig spekulerat kring just det, men vad hade han kunnat göra förutom Last Temptation? Och det blir ju så svårt när man har så att säga facit i hand vad han gjorde. Men alltså, det är att till och med, jag har precis haft lite grann av en Nirvana-period faktiskt. Det är inte en sån omfattande sådan, men... Alltså även det som kom att kallas grunge och Seattle rock, alltså även det hade väl börjat mattats av ganska rejält kring 94.
Mm. Absolut.
Så att om det gällde att bryta ny mark, ja, jag vet inte. Alltså det är väl Korn och sånt som börjar dyka upp kring 94-95. Och det är så det var man. Ja. Och det skulle ju Alice
märka. Ja, precis, det tog några år sedan så blev det rock. Men nej, för det jag tänker på om man tittar på vad de andra gjorde, alltså om man tittar på Maiden och Black Sabbath, de andra stora från dinosaurierna, om vi kallar dem för det, så Sabbath gjorde en sista platta med Tony Martin som är oinspirerad. Maiden gjorde sin första med Blaze och fick börja spela på kåren i Göteborg. Och så, alltså det var ju inte bara banden som bestämde, det var ju mycket tiden också. Jag vet inte, Alice känns ju ändå som han hade ett koncept, och det var det många av de andra saknade. Han hade ändå ett tydligt koncept. Sen var det att det föll inte världen i smaken, och kanske det här är en tanke jag kommer på nu, kanske var det så när han satt där på våren 94 och gjorde alla de här intervjuerna i ZTV bland annat och berätta om den nya fräcka scenshowen där de skulle köra hela Last Temptation och sen ett sjok med Alice Klassiker. Eller hur det skulle ju vara någon form av showman-show liksom. Kanske att han själv någonstans på den vägen där tröttnade fortare än vad han brukade. Att, det vet inte fan om jag pallar, för det kostar en jävla massa att skapa en sån show. Jag kommer att få dra runt den. För om man tittar på vad han faktiskt gjorde sen. 95 blev det ju bara några festivalspelningar i Sydamerika. Men sen från 96 och framåt, då blev det de här Rock and Roll Carnival, Rock and Roll Party eller vad de nu hette. Där han bantade ner och körde. Det var mycket teatrar och mycket utomhusfestivaler i USA och så vidare. Han gick ju ifrån den klassiska ishalsköret som han hade kört då ända sedan comebacken 86. Så det kan ju ha varit att han själv kände att det vet inte fan, det blev kanske för mastigt ändå. Det blev nog ingen symfoniorkester turné här med hela Last Temptation-köret. Jag kan få en, när vi nu har pratat, det är fan en intressant tanke att han tröttnar så fort på sina egna koncept. Och kanske var Last Temptation ett sånt som man tröttnar på fortare än vanligt. Just för att tiden också såg ut exakt som den gjorde. Han är inte dum i huvudet, han såg ju vartenda barkade med alla de andra banden som inte fick spela på i stadion längre liksom.
Mm. En grej till där som slår mig angående Temptation är att som du sa, det är ju väldigt mycket, alltså Chris Cornell satt ju verkligen sin stämpel på den här skivan. Men det kan väl aldrig vara tänkt att Cornell skulle följt med Alice ut på turné. Och då undrar jag, fanns det någon som verkligen hade kunnat ersätta honom och göra det bra? Nu är inte jag Chris Cornell fantast själv, men jag fattar att det var en ganska unik spelstil. Som
spelstil och röst, absolut.
Den enda som hade klarat det hade ju varit Björn Skifs.
Björn Skifs?
På fullt allvar. Är det någon som grejer det så är det Björn Skifs. Jag är helt seriös nu alltså. De har jättemånga beröringspunkter i sin röstkapacitet.
Chris Cornell och Björn Skifs.
Ja.
Det hade varit, vad du menar.
Det hade varit väldigt otroligt om det hade blivit Björn Skifs som åkte ut med Alice Cooper. Ja. Men
vild och vacker som extra nummer. Jag hade ju tagit ett huslån för det. Alice Cooper i bakgrunden.
Det blir alltid värre framåt natten. Det blir alltid värre framåt natten. Sen kommer Welcome to My Nightmare. Det är perfekt.
Ja, där konceptet är klart. Vi måste bara föra ihop dem.
Alice och Skifs på Hamburger Börs.
Men jag tänker också så här, jag spinner vidare lite grann på det Alex sa här om vad andra dinosaurier gjorde. Aerosmith hade ju lyckats få någon slags renässans med Get a Grip-skivan 93 och som levde vidare 94. AC/DC gjorde ett ganska mediokert album med Rick Rubin som heter Ballbreaker. Men de körde ju å andra sidan bara på det de alltid har gjort, med ett lite tråkigare resultat och en tråkigare produktion. Och som jag säger, Priest och Maiden var så jävla uträknade.
De tappar ju sina, inte huvudkaraktärer, men största frontkaraktärer. Mm. Och det var ju som att Kiss skulle tappa Paul Stanley och ersätta med en habil, men inte Paul Stanley-sångare liksom. Och det är också intressant, för sen har vi ju den stora reunion-vågen då 96-97 med Kiss och Sabbath, Gyllene Tider såklart, Deep Purple med Gillan igen. Han kom ju för sig med 93, men jag vet inte, Purple har, de har nog fan alltid haft något litet carte blanche, att om de gör någonting så är vi i världen redo att ta emot det. Jag vet inte varför de har stått vid sidan av, för de har fan alltid lyckats.
Jag har nog alltid sett på Deep Purple lite grann som ett steg bort från liksom Sabbath och metal och hårdrock.
Sant.
Lite som, jag har absolut ingen koll på Led Zeppelin själv, för jag har aldrig varit speciellt begeistrad i dem, men det är som, det ligger något steg annorstädes på.
Ja, det är fan sant det. Men jag kan inte riktigt säga varför.
Nej, det bara är någonting med Purple som gör att de är lite eljest.
Alltså vi har ju Smoke on the Water och Stairway to Heaven. Alltså som ju är som alla i alla tider har lärt sig på gitarr.
Mm.
Och det kanske räcker för att folk ska komma till Mariebergsskogen för att kolla liksom.
Mm. Och sen kanske det är det också att de har ju, jag skulle säga det är säkert inte sant, för alla band är ju stora ego, men de känns prestigelösa på ett sätt som nästan ingen annan artist är. Ringer Mariebergsskogen så kommer de, men ringer de till Sabbath så är det krav och så vidare. Att de överhuvudtaget fick Sabbath till Hultsfred, jag vågar inte tänka på vad det kostade Hultsfred att få dit dem liksom.
Fan.
Men när det gäller Purple, har ni en scen? Ja, har ni ström? Bra, vi kommer. Vi kör de låtarna vi brukar. Vi tycker det är kul. Herregud, den jävla 96-turnén, de spelar ju i Uppsala och de spelar i, var det på Öland eller något sånt. Alltså vad fan, ja ja, vi kommer. Vi har inget bättre, vi är bättre än att sitta hemma liksom. Och det var 96,
men det är ju lite år sedan. Men det är ju lustigt att du säger, för var inte Black Sabbath ute på någon liknande 95? De åkte väl fan upp till, de skulle upp till Luleå men blev portade på grund av att de ansågs vara satanister. Ja,
det blev Falun istället. Nej, det var Falun, nej, det var Falun de inte fick spela i, så det blev Luleå. De spelade på Delfinen i Luleå.
Fick de inte spela i Falun? Det här nej, har jag aldrig hört.
Politiker. Du kan gå in på en YouTube-kanal som heter 1277 och så kan du se nyhetsinslaget. Om när Satan kommer till byn. För det var på riktigt. Det blev stoppade av politiker i staden. Som inte ansåg att det här var något för ungdomar. Och så är det Sabbath på Forbidden-turnén. Alltså det är det minst satanistiska av alla Black Sabbath-versioner i hela världen.
Men är det så att Deep Purple och Led Zeppelin och Rolling Stones är en bättre trio på så vis? För Rolling Stones har väl aldrig haft en svacka på det sättet?
Har ingen koll.
Jag skulle ju vilja påstå att det är en stor svacka hela det, hela deras
karriär. Ja, men nu tänker jag mer på vad som ändå funkar.
Publikmässigt menar du? Ja, de spelar ju på Ullevi sånt 82 eller någonting. Det är ju bland de tidigaste som var där. Så jo, absolut. Men det bevisar ju bara tesen om att folk är ju verkligen inte kloka i huvudet någonstans.
Ja, men det
men det är en annan podd. Det tar vi ju sen när jag skapar någonting annat. Jag har nog mjölkat ur vad jag vill ha av er, så att jag tänker faktiskt att ni har ändå betett er. Ni har hållit god min trots den sena tiden på säsongen och inte klagat allt för mycket och inte kastat papper på läraren, så att jag är jättestolt och glad att ni ville bara komma in här efter min del 1, som ni då under det här pratandet, ni har ju ingen aning om vad jag har pratat om i del 1, men jag har pratat om Alice Cooper, det kan vi säga. Det är inget märkvärdigt alltså, men jag har ändå pegat upp för att jag lagt en liten anledning till varför jag ville ha er som gäster och så vidare. Och jag är tacksam för att jag har fått vara med. Jag hoppas att det kanske... Där är ju inga skivor kvar för mig och så vidare. Men ni kanske hittar något annat. Ni kanske känner ett skriande behov av att gå igenom Live at the Whiskey eller live-videosarna eller något, demos eller något. För då kan ni ju ringa när ni vill. Liksom. Det vet ni. Jag kopplar upp mig på stående fot, som det heter. För det,
har vi en scen, har vi ström, så är du där som Deep Purple.
Exakt.
Men inte för att gå händelserna i förväg, men vi har ju pratat om att en dag så når vi ju vägs ände med Alice Cooper. Men vi kommer ju garanterat få anledning att återbesöka, för han hotar ju med nya skivor hela tiden. Så att, men vi har ju pratat lite grann om ett sabbatsår, till exempel.
Det är därför jag har suttit med Ozzy och... Iron Man-boken och Mick Walls sabbatbok, faktiskt. Och Forbidden, icke att förglömma.
Men jag tänker så här att det kanske inte kommer bli exakt samma format, för det vore kul att avverka några artister innan man får 70-årstårtan och sådär saker. Så att det är liksom, man kanske får dela upp i perioder. Ja, vi tänker högt här kreativt, men det...
Mycket fint. Det gläder mig att det inte tar slut i så fall med Alice Cooper. För jag är lycklig varje gång det kommer något från er och jag kan få promenera till mitt arbete eller sitta på tåg på vägen till en märklig föreläsning i en ort jag knappt hittar på kartan, och så lyssnar jag på er och njuter av att lära mig nytt. Och ibland har jag fått lov att vara med och de lyssnar inte på, för att de behöver jag inte höra. Är det något jag vill ha med? Jag vill, tack, det är mitt viktigaste ord. Tack
själv
för allt ni har gjort och ni gör. Till alla som då lyssnar på Alex Room Service, så är det här alltså Björn ifrån BL Metal Podcast som har, det är över 300 avsnitt i din podd, tror jag. Jag räknade lite fint innan
341 vanliga avsnitt plus Alice Cooper-avsnitten.
Ja, så att det är, det är betydligt fler än Alex Room Service. Men så är jag ju också en mycket, mycket lat människa när det kommer till livet. Och Hayden, Hayden Hammer är ju då det officiella namnet på Henrik. Men Hayden är, känner vi alla som människan som skrev det kanske viktigaste bloggserien någonsin på Hatpastorns likpredikan, nämligen den där han gick igenom vithatten. Demon vithatten och sedan fick tag i här vithatten. Alltså det är så mycket kärlek i det, så ni måste, alla som inte har läst detta, man behöver inte vara skitintresserad av black metal om det nu är det det är. Utan man kan läsa vithatten genomgången och allt annat han har gjort, men man läser detta och man njuter, och jag gör det om inte dagligen, beroende på vilken av mina chefer som lyssnar, så alldeles för ofta för att skattebetalarna i Helsingborg ska få någonting ut av det. För det är det bästa som finns i skrift. Och det stör mig att det inte har plockats upp av någon form av fysiskt magasin. För det förtjänar att finnas bevarat i tryckt format.
Plus en, säger jag. Jag håller med till 110%.
Jag är generad, men tusen tack.
Så, without further ado, så jag har precis i tidigare i avsnittet berättat att min turnépremiär på 1974-turnén kommer att ske på min födelsedag den 3 februari i Ludvika. Ett Folkets hus strax utanför Ludvika. Där ska jag stå och hålla hov om året 1974. Det blir turnépremiär, och sen får vi se vart hen turnén bär mig. Det vet man aldrig.
Det är ju nästgård för mig, det är klart jag ska komma och se på det. Finns är det en jätte kvar?
De är inte släppta än, det är mer info kommer som det heter. Är det nära dig?
Ja, det är väl 50 minuter.
Åh fan.
Ja,
det hade ju varit skitroligt.
Jag kommer.
Håll utkik, för det var roligt.
Ja, vad fan, då kommer jag också, tänker jag.
Ja, vad fan.
För jag, nu blir jag nästan lite nervös här. Men fan vad roligt. Ja, men välkomna då till Ludvika. Och sen, det blir fler gig också. Där är fler. Där är en i Norge som vill ha mig till en stad. Och sen är det längre upp förhoppningsvis. Och sen är det här nere något också. Jag vill inte säga städerna, för blir det inget så är det synd om de som förväntar sig. Men Ludvika är klart. Jag har frågat arrangören. Är det okej att även om evenemanget inte ligger ute, är det okej att nämna? Ja. Så... Och på min födelsedag, allt. Jag fyller 47 år. Då firar vi med tre kinderägg och en Trocadero. Så det var det jag ville ha sagt. Boken förbeställer ni allihopa på Ginza om ni vill ha planschen och så vidare. Den ligger i topp på Ginza över Ulf Lundell och över Gyllene Tider-boken och allting. Det är så jävla roligt varenda gång.
Det har väl alla redan gjort, antar jag.
Ja, men där kan säkert få plats några till. Det är snart jul och sånt. Tänk på det, det kommer klappa till granen. Farmor och farfar behöver också julklappar. De är trötta på virkade dukar och så vidare. De vill ha något matigt att sätta tänderna i mellandagarna. Så med det sagt, så tack för att ni lyssnar, tack för att ni finns där ute och skriver så fina meddelande, och tack för att ni tar hand om varandra och är snälla på internet, och tack till Björn och Hayden för att ni har förgyllt min kväll och mitt liv genom att finnas i små rutor på min dator, och kanske snart då även i verkligheten. Men nästa
tack
gång
du har, herregud, alltså man blir så rörd, man blir så verklämt.
Ja, det är inte meningen. Det går på ett håll. Eller ja, det kanske går på många håll. Men nästa gång då? Vad blir vi av nästa gång?
Nästa gång är vi i havet.
Och blir räddade av delfin.
God afton.